Välkomna hit. Björn Elenfors heter jag. Kommer från ett företag som heter ESDG Konsult. Jag håller på med det här med IPTV sedan 99 ungefär. Ni som har läst programmet har kanske sett att det skulle vara en Mikael Dahlgren som moderator här. Han fick tyvärr förhinder. Hans företag representeras uppe i TV-loungen. Där vi också har IP-only, Kanal Digital, Acreo, Fiber Optic Valley och flera andra. Så gå gärna förbi där om ni inte har sett det redan. Bara en kort rekapitulation för er som ja, för om det behövs. När vi pratar om triple play har det nämnts rätt många gånger här. Det är alltså kombinationen, menar man oftast, av att känna TV, telefoni och ett datanät som en sampaketerad tjänst eller på ett paketerat erbjudande till kunderna. Anledningen till att vi tycker det här är så intressant är ju för att TV är en av de tjänsterna där det verkligen finns betalningsvilja. Det är någonting som händer, det är en efterfrågad tjänst. Det ställer också stora krav på de tekniska systemen, vilket gör det lite extra intressant, för det måste ju fungera. Det får inte bli stopp på TV:n. IPTV jämfört med många andra TV-former ger ju också nya möjligheter. Man har en backkanal som man kan utnyttja på olika sätt. Den senaste uppskattningen jag såg var på att vi skulle ha ungefär 2,5 miljoner tittare just nu. 2,7 miljoner tittare i världen, inte i Sverige, av IPTV just nu. Vilket visar att tekniken finns och fungerar. Våra talare här idag är Tanja Kauppinen, som ni har sett som kommer från Packetfront. Hon kommer att prata om tekniken bakom IPTV. Efter det så kommer Didrik Fält att prata om det perspektiv som han har från ett stadsnät. Och vi rundar av med Magnus Linde från Kanal Digital som pratar om sina erfarenheter efter att ha kört TV både naturligtvis över satellit med och många andra sätt, men nu också i IPTV i verkligheten ett tag. Varje talare har ungefär 25 minuter på sig. Finns förmodligen tid för någon fråga i samband med varje tal, men vi har också samlat 10 minuter på slutet då vi kan ta fler frågor om det blir sådana. Ja, det här var alltså hållpunkterna. Och med det skulle jag vilja lämna över ordet till Tanja.
Jag heter alltså Tanja Kauppinen. Jag kommer från Packetfront. Jobbade tidigare på Acreo där vi körde en testbädd med framtida bredbandstjänster och där vi även har kört IPTV under en längre tid. Jag ska prata om tekniken bakom IPTV som Björn nämnde här och kommer att agendan ser ut så här. Jag börjar med en introduktion om bredband och multiplay och går vidare på att förklara lite grann vad IPTV är för någonting och varför vi vill ha det. Sen går jag vidare på att prata om tekniken bakom IPTV och blickar även framåt i slutet av presentationen. Jag gick på paneldebatten igår kring IPTV och det jag kan säga om det är att det är ett hett ämne och alla har verkligen någonting att säga till om och tycka till om IPTV. Antingen tycker man lika eller så tycker man olika. Det var väldigt olika åsikter igår skulle jag vilja säga. Det som möjliggör IPTV och andra nya tjänster i våra nät är att vi har en väldigt hög penetration av bredbandsaccesser i Sverige. Jag hörde Marianne Treschka prata igår och jag summerade snabbt ihop till att vi har ungefär 1,2 miljoner bredbandsaccesser idag. Och vi hörde också Björn prata om triple play som är data, telefoni och TV över en och samma infrastruktur. Jag skulle vilja prata om multiplay för att vi ser faktiskt också att det går vidare mot att inkludera nya tjänster i de här näten. Till exempel övervakning, distansutbildning, hemsjukvård och så vidare. Och ju fler av de här tjänsterna som vi inkluderar i nätet, desto viktigare blir det att vi har en bra kvalitet och att vi har en bra säkerhet i våra nät. Den gemensamma nämnaren hur som helst är IP. Alla de här tjänsterna går på IP och vi ser också den här konvergensen. Vi kommer att köra ett nät, inte ett nät för varje tjänst som det har varit tidigare. Och det här betyder också att det blir billigare tjänster för slutkunderna. Så IPTV, vad är det för någonting egentligen? Jag skulle vilja säga att det är ett ganska luddigt begrepp. Säger någon IPTV så kan det betyda nästan vad som helst. Vi kan idag gå ut på internet och hämta hem gamla nyhetssändningar till exempel från SVT och titta på dem i efterhand. Är det IPTV då? Jag skulle vilja säga att det inte är det. Jag vill skilja mellan IPTV som är en kvalitativ tjänst som man kör över ett kontrollerat IP-nät och där man har en setup-box och en TV som mottagare. Till skillnad ifrån strömmande video över internet där man inte har någon som helst kontroll på kvaliteten. Ni kanske själva har provat hemma. det var inte så länge sedan jag gjorde det hemma i alla fall. Och ibland funkar det och ibland fungerar det inte när man tar hem strömmande video. Däremot tv är viktigt att det alltid fungerar som vi är vana vid att se det i de traditionella tv-distributionerna. Man kan också höra olika namn på det här. Ibland kallas det för IP-tv, ibland säger man bredbands-tv, tv över bredband och till och med digital-tv som Telia använder som sitt uttryck för IP-tv. Så köpbart har många namn. Lite siffror kring IP-tv. Vi kan säga att IP-tv är i sin linda i Sverige idag och även i övriga världen. Det är inte särskilt många som har tillgång till IP-tv och det är inte särskilt många heller som har valt att välja tjänsten även om de har tillgång till den. Under våren 2005 hade vi färre än 10 000 användare IP-tv i Sverige. Och i juli 2005 fanns det ungefär 366 000 hushåll som hade tillgång till IP-tv-tjänsten. Den siffran inkluderar inte Telias ADSL-kunder och då går den upp lite grann om man räknar med dem också. Prognosen säger att Sverige kommer att ha ungefär 500 000 abonnenter år 2010 och globalt kan vi se upp till 27 miljoner IPTV-kunder år 2008. Vad är nytt med IPTV? Jag skulle vilja säga att det är en ny distributionsform av TV. Traditionellt har vi marksänd TV, vi har kabel-TV och vi har satellit-TV. Och nu kommer vi även att ha IPTV. Däremot finns det lite nya funktioner som inkluderas i och med att man inkluderar IPTV i det här. Bland annat så har man det här med interaktivitet. Man kommer att kunna styra funktioner i nätet genom sin TV i och med att man har en dubbelriktad kanal. Det vi även kommer att se är användarbaserat innehåll, vilket betyder att man faktiskt själv kan bli en sändare. Alltså att man sänder ut innehåll i nätet själv. Och så det jag pratat om också är det här med kostnadseffektivitet. I och med att man använder ett och samma nät så blir det billigare med tjänster. Och förhoppningsvis så ser vi även konkurrens som sänker priserna. Individualiserat innehåll är en annan sak som vi kommer att kunna se. För mig känns det som ett skräckscenario om man ska kunna rikta reklam till exempel till vissa typer av hushåll eller vissa områden i en stad. Men det kommer vi säkert att se i framtiden också. Kanalutrymme är väldigt viktigt. I ett IP-nät har man inget tak för hur mycket kapacitet man kan inkludera. Så man får plats med hur många kanaler som helst. Det är bara att byta ut ett interface eller öka på utrustningen i sitt nät om man vill ha in flera kanaler. Till skillnad från det terrestra nätet, kabelnätet och satellitnätet. Ja? Nej, som jag sa så IPTV är egentligen är det en ny distributionsform av TV. Men däremot så har du, om du har IPTV så har du även en uppkoppling till ditt stadsnät. Och då har du i hemmet en hemmaswitch där du får din internetaccess och där du kan koppla in din telefon om du har IP-telefoni och där du även kopplar in en set-top box om du har IPTV. Det här kan ju ha helt och hållet, om du nu har IPTV så kan det ha att göra med hur TV-leverantören har valt att implementera sin portal. Att de inte tar bort siffran i efterhand och så. Så att det kan egentligen vara vad som helst. Vad vi ser här är i alla fall att tv-begreppet håller på att förändras i och med att vi införde IPTV. Det kommer att hända saker. Vad vet vi inte riktigt än? Och det får framtiden utvisa. Kommer vi in lite mer på tekniken bakom IPTV så tänkte jag nästan hoppa över den här bilden. Jag vill bara trycka på några punkter här och det är att man i bredbands-tv eller IPTV har hög kvalitet på sin bild. Man har en hög upplösning. Man har hög kvalitet i sitt nät, kontrollerad quality of service och att man måste ha ett säkert nät. Till skillnad ifrån strömmande media över internet där man inte har någon koll på kvaliteten. Man har inget säkert nät, vem som helst kan se på innehållet. Och man har även en låg upplösning oftast på det som strömmar över nätet. Ni kan titta mer på den här sen själva. De krav man ser på IPTV, det är som jag har nämnt tidigare, det är quality of service som är det viktigaste. Man måste ha kontroll på sitt nät för att få en högkvalitativ bild på TVn hemma hos folk. Och man måste även utnyttja kapaciteten på ett effektivt sätt. Även om vi inte har något tak i IP-näten så kostar ju faktiskt kapaciteten någonting. Så man vill inte ha media som strömmar i näten som inte gör någon nytta. Och för att effektivt utnyttja bandbredden så använder man komprimeringstekniker och multicast-teknik som jag kommer in på lite senare. Man måste även se till att ha en hög tillgänglighetsgrad. Folk är ju vana vid att ha sin TV tillgänglig nästan 100% av tiden. Och det får inte bli sämre i och med att vi använder IPTV. Zappning. Jag hörde igår ett uttryck att man tittar inte på TV, man zappar TV. Så då är det viktigt att, det inte tar alldeles för lång tid att få hem kanalerna. Sen har vi pratat säkerhet tidigare, och då handlar det om autentisering och administration av setupboxar till exempel. Att rätt person får rätt innehåll. Har man betalat för någonting så ska man få tillgång till det, annars ska man inte få det. Och man måste även se till att ingen kan koppla in sig på nätet och ta hem innehåll som, de inte har rätt till, oavsett om man sitter inne på nätet eller är extern. Det finns en del kommersiella utmaningar. Konkurrens, logistik, boxar ska ut till kunden när man väl har valt att gå ut med sin tjänst. Och det är också en diskussion om tillåten ändutrustning. TV-leverantörer vill oftast ha kontroll på ändutrustning, alltså set-up-boxen. Men den kanske viktigaste kommersiella utmaningen är ändå affärsmodeller. Det är någonting som inte finns på plats än, och man måste komma på ett bra sätt att fördela inkomsterna mellan de olika aktörer som finns med i kedjan. Så, kvalitet i IPTV-nät. Det betyder olika saker beroende på vart man sitter. Är du en slutanvändare hemma och som ska titta på TV, så handlar kvalitet för dig om bildkvalitet, ljudkvalitet, användarvänlighet. Man ska förstå portalen, det ska gå lätt att navigera, det ska gå snabbt, det ska vara en bra responstid. Och även det här med tillgängligheten är väldigt viktigt. Det här, om man är nätoperatör, så faller de här kraven ner på att man ska hålla kontroll på sina kvalitetsparametrar i nätet. Och då pratar vi bandbredd, fördröjning, paketförluster och jitter. Jitter håller man koll på ofta genom att ha en jitterbuffer i sin setupbox som ligger på ungefär 0,3 sekunder. Paketförluster brukar man säga att det är okej att ha ett synligt fel i timmen för MPEG-2-strömmar. Vilket inte betyder att hela tv-bilden försvinner, utan man kan se en liten pixelering någonstans i rutan en gång till max en gång i timmen. Och fördröjningsmässigt så vill man inte höra sin granne skrika mål innan man själv har sett målet på tv. Det är den klassiska. Så där vill man begränsa sig till ungefär en sekund. Bandbredden måste man se till så att det verkligen finns plats för alla kanaler som någon i nätet vill titta på. Har du 100 kanaler varav folk är intresserade av 20, så måste du ändå ha plats för alla 100 om man skulle vilja titta på dem. Och det här med zappningen, folk zappar och zappar. Så det måste finnas plats för allting. Allt detta faller då ner på quality of service som man vill ha kontroll på i nätet. Man kan självklart överprovisionera. Det går alltid bra. Det är bara att ösa på med bandbredd så går allting igenom. Det finns inga problem, det blir inga köhantering, ingenting. Men det kostar pengar. Det är inte gratis med kapacitet även fast det har blivit billigt. Jag skulle också vilja påstå att när man kommer in på multiplay där man har flera tjänster i sitt nät med olika kvalitetskrav, så måste man ha någon form av quality of service-hantering i nätet. Och jag tycker också att man ska tänka på quality of service som en del av nätdesignen. Designar man ett nät som man kanske inte behöver quality of service i från början, så kommer man säkert till en punkt där man kommer att behöva det. Då är det bra att ha tänkt igenom det från början. En generisk quality of service-modell inkluderar ett paket som kommer in från en kund som man identifierar. Och så ser man att den tillhör en viss tjänst. Varje tjänst har vissa regler tillsatta, och då gör man en regelkontroll och ser om de ligger innanför reglerna eller utanför. Ligger de utanför så kastar man bort paketet. Ligger de innanför så märker man det med en QS-märkning. Och sen har man även köhanteringen i slutet. QS hanteras olika beroende på vilken typ av utrustning du har i nätet. Man kan ha lager 2-utrustning som är switchar, eller lager 3-utrustning som är routrar. I lager 2-nät använder man någonting som kallas för class of service-märkning. Och det baserar sig på en standard som heter IEEE 802.1p. Och det betyder att man i Ethernet-ramen sätter bitar till vissa värden. Genom att använda det här så kan man få 8 olika klasser för tjänster. Det är inte särskilt många, men det är fler än en i alla fall. I routade lager 3-nät så ser vi DiffServe som branschstandard, alltså Differentiated Services. Den standarden är egentligen ett antal IETF-RFC:er som man kan hitta på internet. Där använder man 6 bitar av Type of Service-fältet i IPA-paketet för att komma upp till 64 olika klasser för tjänster som man kan använda för att märka. Det som dock är viktigt är att om man har ett nät som innehåller både lager 3-utrustning och lager 2-utrustning, så måste man mappa mellan de här värdena så att man får ett end-to-end quality of service, som man har kontroll i hela nätet. Då kommer jag in på komprimeringsbiten som också är en viktig del i IPTV. Idag använder man typiskt MPEG-2 för att koda IPTV-trafik. Och för standard-tv betyder det här att man har ungefär 4-6 megabit per sekund per kanal. För HD-tv betyder det att man använder ungefär 20-24 megabit per sekund per kanal. Men kodningstekniken utvecklas och vi har redan idag två nya kodningsalgoritmer som man använder. Eller kommer att börja använda i alla fall. H264 som också är samma sak som MPEG-4 Part 10 och Windows Media 9. De här två kodningsalgoritmerna ger 50% ungefär av den bandbredd som krävs för MPEG-2. Det är inte helt sant för högkapacitetsströmmar som HD-TV, men ändå ger en fingervisning. Den här bilden visar en verklig mätning i Acreos testbädd där vi har testpiloter som använder tittar på IPTV. Och det man kan se är att man kan faktiskt följa exakt vad kunden gör för någonting. Den bilden jag pratar om är, nu ska vi se, förlåt, den där uppe. Man kan se att han sätter på sin setupbox någon, eller den står på här på natten med en kanal som drar ungefär 3,9 megabit per sekund. Stänger av setupboxen vid ett tiden på natten och sätter på den igen vid 7-tiden på morgonen. Gör lite kanalbyten hit och dit. På kvällen så kommer han hem och börjar ladda hem antagligen någonting från nätet, som man ser att det går upp och ner, för där är både internettrafik och IPTV-trafik i samma. Och man kan också se att kanalerna varierar i bithastighet så att säga, från 3,9 till ungefär 6 megabit per sekund beroende på vilken kanal han tittar på, eller hon. Vi kan strunta i den andra bilden, det är bara en veckas ackumulerad trafik för x antal tv-tittare. Då kommer vi in på multicall som egentligen är hjärtat bakom IPTV-teknikerna kan man säga. Det finns olika sätt att distribuera information i IP-nät. Man kan broadcasta, som betyder att man en sändare skickar ut till alla lyssnare oavsett om de vill lyssna eller inte. Unicast däremot skickar man från en sändare till en mottagare och det går bara mellan de två. Multicast är någonting däremellan där man skickar ut information som sedan grenas i nätet så att det når alla användare som vill ha det. Och genom att använda multicast så sparar man in bandbredd i nätet jämfört med unicast-trafik. Grunderna för multicast är att man har en sändare i nätet, en videoserver av något slag eller en tv-playout, och man har mottagare av den signalen. Och när man skickar den här multicast-rummen så har man IP-adressen för sändaren och så skickar man den till en multicast-IP-adress som är en speciell adress som har dedicerats i IPv4-rymden. Har man tagit en del av den och använder det enbart för multicast-strömmar. Den rangen heter alltså 224.0.0.0 till 239.255.255.255. Delar av de adresserna kan man inte använda hur som helst utan att man måste boka dem för att kunna använda dem. Och så finns det vissa delar också som är privata som man kan använda hur man vill i ett begränsat nät. Jag ska också säga att det finns en likadan adressrum som man har tagit från MAC-adresserna. Problemet där är att man har 28 bitar för en IP-multicast-adress men man har bara 23 bitar för en MAC-multicast-adress. Så det blir en liten mismatch där. Så man har alltid 32 stycken IP-adresser som mappar mot en och samma MAC-adress. Så det här ska man också tänka på om man har lager 2 och lager 3 nät där man blandar utrustning från både lager 2 och lager 3 som egentligen är vanliga. Det finns vissa protokoll man använder när man multicastar i ett nät. Jag tänkte dra ett exempel bara vad som händer när du använder IPTV. Du har en TV hemma, du har en setupbox hemma och du har en hemma-switch hemma. Det som benämns CPS på den här bilden. Och du har din fjärrkontroll. Så när du trycker på fjärrkontrollen, kanal 1 till exempel, SVT 1, så kommer det att översättas till en IP-multicast-adress utav setup-boxen som har fått sin information ifrån tv-leverantören, en portal. Setup-boxen kommer sedan använda Internet Group Management Protocol, IGMP, för att prata med den första routern i nätet och fråga, har du den här kanalen? Jag skulle vilja titta på den. Den routern kollar då själv, har jag den här kanalen? Har han den så skickar han den vidare till kunden. Har han den inte så får han använda ett multicast-protokoll för att prata vidare med de andra routerna i nätet. Och det här router-till-router-protokollet, det vanligaste som används idag, heter PIM. Står för Protocol Independent Multicast. PIM finns i två olika varianter. Dels Sparse Mode och dels Dense Mode. Dense Mode skickar ut alla kanaler hela tiden i nätet medan Sparse Mode bara skickar ut en kanal om det finns en tittare som vill se på den. Jag tar lite kort om HDTV. Vi säljer mycket platta skärmar idag och mycket stora skärmar, bredbildsskärmar. Och det här pockar ju på att man vill ha lite HD-innehåll för att man ska få nytta, största nytta av sin nya skärm. Man kan se här på bilden, jag hoppas att ni kan se det i alla fall, skillnaden i kvalitet mellan HDTV och SDTV. HDTV är mycket mer, innehåller mycket mer bildinformation så man kan få mycket skarpare bild och mycket bättre detaljer. Det kan vara upp till 1:5 i skillnad på upplösning mellan SDTV och HDTV. Och man tror också att avsparken för HDTV i Europa kommer att vara fotbolls-VM som kör igång här nästa år. Det här också är mätning i Acreos testbädd där man mäter på en HDTV-kanal. Man ser att det ligger på ungefär 15,5-16 megabit per sekund. Det är lite lågt för en HD-kanal. De brukar normalt ligga mellan 19-20 megabit ungefär. HDTV-standarden i Europa är inte satt ännu. Man diskuterar fortfarande om vilken standard man ska köra. Och de två standarderna som slåss mot varandra heter 720p50, vilket betyder att man har 720 pixlar horisontell led. Progressivt betyder att man visar bilden, hela bilden varje gång, och 50 står för att man visar 50 gånger i sekunden. Den andra standarden heter 1080i25, där i står för interlaced, vilket betyder att man bara ritar ut halva bilden åt gången och man visar bilden 25 gånger i sekunden. EICTA är en branschorganisation för elektroniktillverkare i Europa och de har tagit fram den märkningen för HDTV. Dels HDTV-skärmar och dels HDTV-utrustning som ska skicka ut HDTV-innehåll så att säga. HD-Ready är den märkningen som är för skärmarna och HDTV är den märkningen som man har för till exempel set-top-boxar. Det som HD-Ready står för är att man ska ha minst 720 pixlar vertikalt och att man ska klara av både 720p och 50 och 60 hertz så att man ska vara kompatibel mot USA och 1080i 50 och 60 hertz också. Det ska även finnas ett kopieringsskydd för att man är rädd för att den här väldigt högkvalitativa digitala signalen ska gå fel väg så att säga, så använder man kopieringsskydd som heter HDCP. Jag tror att IPTV är ett intressant skede, eller det är det, och det kommer att hända väldigt mycket inom snar framtid. Det finns egentligen inga tekniska hinder för att köra IPTV, men det gäller ändå att designa sina nät med eftertanke. Stadsnäten ser vi, de växer både i antal och storlek. De kopplar ihop sig med varandra så att kundbasen blir större och större. Vi ser också att flera tjänsteleverantörer intresserar sig för att distribuera TV över IP. Så jag tror att TV-begreppet är i förändring och vi kommer att se mycket intressanta saker att hända. HDTV är också en viktig del i att premiera IPTV, eftersom man behöver den kapaciteten och den finns i IP-näten.
Tack Tanja. Jag lämnar därmed över ordet till Didrik Fält från Öresundskraft. Och som sagt, om ni vill se på HDTV i praktiken så demonstreras det uppe på plan 2 i TV-loungen. Välkomna.
Didrik Fält heter jag. Ska prata om det där andra som vi såg, stadsnäten. Och har valt att kalla föredraget Real Life Case Study för att det här behandlar inte teknik alls, eller ja, lite grann kanske, men det behandlar de där som ska använda tekniken i sista hand kanske, alltså slutkunderna, det är de som ska betala för det, de som ska kunna använda det. Och då har vi kört ett litet test i Helsingborg och jag tänkte berätta lite om resultaten från det där på ett bredbands-tv-test. Tänkte ha en ny definition också, jag kallar det bredbands-tv. Det är ju så att IPTV är ju ganska tekniskt begrepp och det finns ju många sådana. ADSL är ju ett till exempel. Finns inte människa som vet vad det betyder, förutom kanske ni som sitter här inne. IPTV, kanske inte så många som förstår heller. Man kanske tror det är en ny form av TV från Sony. Man kanske, ja, tror att det är något helt annat. Hippt eller ippt. Hur många har bredband här inne? Hand upp. Men uppenbart så vet ni i alla fall vad bredband är eftersom ni räckte upp på frågan då. Så ni var ungefär 100 stycken. Så ungefär 10 stycken av er som räckte upp handen kommer ha bredbands-tv då 2009, alltså om 4-5 år. Här inne i detta sällskapet är det säkert fler. Det är säkert kanske 20 stycken. Och då är det frågan, hur tittar ni på IPTV då, eller bredbands-tv, ni som kommer ha detta om de här åren? Det är lite det vi ska jag se på. Didrik Fältet är alltså produktchef i Helsingborg och vi är ett sådär traditionellt energibolag och vi har ungefär 220 000 kunder. Vi är väl ungefär nummer 4 i storlek då efter de här stora drakarna. Vi är lokalt baserade i Helsingborg och omsätter ungefär 2,5 miljard. Det var en kort företagspresentation. Vi startade ju stadsnätsbranschen då 99 ungefär. Vi var en egen internetoperatör innan dess, och efter det så la vi ner den satsningen och satsade helt och hållet på att bygga ut bredbandsnätet. Vi fattade tidigt beslut om att inte själva leverera några tjänster, utan vi låter de som kan detta mycket bättre göra det, om det så är tv eller telefoni eller internet. Vi la oss på den platsen att vi byggde ett fibernät i Helsingborg, vi bygger aktiv utrustning, vi sköter driften av det, support, och sen tar vi och avtalar de tjänsteleverantörerna som ska sälja tjänsterna. Vet alla vad ett stadsnät är? Finns ingen, ja, en vet, vad bra. Det var ungefär 1% då. Finns ju lite olika, det finns inga klara definitioner på det heller. Men stadsnät brukar man kalla de här lokala fibernäten som växer upp. Alla är inte aktiva, utan vissa är passiva. Stokabs fibernät här i Stockholm, förlåt, är ju alltså inte aktivt, utan det är mer ett passivt fibernät. Man får själv sätta all utrustning och allting. De medelstora stadsnäten, som typ i Helsingborg då, Västerås och lite andra, där har man oftast aktiv utrustning och man tar mer hand om hela driften då, för att kunna hjälpa kunderna fullt ut. Det är så att skulle vi stanna på en svartfiberprodukt här, så hade vi inte fått några, vi hade fått en viss begränsad kundstock, men inte tillräckligt mycket. Vi måste göra mer för de företagen och personer som bor i stan. Fiber överallt, ett routat nät då, och som Tanja sa då, så är det ett layer 3-nät. Ingen mix. De som levererar utrustningen, Cisco Packet Front. Cisco i stammen då, Packet Front resten. Och vi har ju då en provisioneringssystem från Packet Front som ser till att sköta tjänsterna då, att se till att rätt tjänst kommer till rätt användare, så att man inte att det blir något fel där. Den tekniken vi har, den kommer jag dra igenom fort, för fråga inte, för då kommer ni se mig svettas. Jag kan inte svara på den här frågan alls alltså, men vad jag vet är att vi började med multicast implementering då i vårt interna nät för att lättare kunna anpassa det till videokonferens och så. Vi är ett relativt stort företag då med 370 förlåt, anställda. Efter det så labbmiljö, och det var i juni 2004 tror jag. Började vi testa med Ciscos IPTV-server. Ja, dubblerade gigavlänkar i backbone. Det kräver lite mer kapacitet av nätet, som sagt. Och då, precis som Tanja sa då, så är det PIM, en sparse mode vi har använt. Vi satte upp ett pilotprojekt då, för att vi ville ju se hur vi kan få ut tjänsten bredbands-tv i stadsnätet. Och varför gjorde vi detta? Ja, bredbands-tv kräver ju lite mer kapacitet, och kan inte stadsnäten leverera den kapaciteten som är byggda på helt och hållet optisk fiber, då är det ju en katastrof. Så att därför ville vi sätta igång det här, och vi satte upp ett projekt tillsammans med Kanal Digital och med Packet Front och vår allmännyttiga bostadsföretag i Helsingborg då, som heter Helsingborgs Hem. Har ungefär 11 000 hyresgäster. Syftet med det var att det allmännyttiga bostadsföretaget ville helt enkelt utsätta Comhem för konkurrens. De tyckte att man har blivit ganska monopolistiskt behandlade av sin kabel-tv-operatör. Och sa till oss att när ni kan leverera bredbands-tv som en konkurrent till Comhem, så är ni välkomna att sätta igång. Och det kunde vi nu. Vi satte upp det här projektet i juli 2004. Och det var meningen att det skulle vara till december. Det var faktiskt ända till i juni också, så nästan ett år höll vi på med detta. Det var ett område då i allmännyttans bestånd. Vi hade 10 hus, 134 lägenheter. Det var inga nybyggda lägenheter, utan man byggde nya fastighetsnät då på nätverkskabel i alla husen. Installerade samtidigt mätinsamlingssystem. Det är ju så att när det finns många parter inblandade, så är det kanske inte bara en tjänst som är viktig. Alltså bredbands-tv är kanske kul för slutkunden, hyresgästen. När det gäller fastighetsägaren så vill de ha helt andra saker. De vill ha koll på temperaturerna i fastigheterna. De håller alltså på att installera ett mätinsamlingssystem för debitering av hyra efter temperatur. Så ja, har man väldigt kallt inomhus så får man betala mindre. Och kommer man varmt i lägenheten får man betala mer. Jag vet inte, är det någon mer som sitter i ett sånt hus? En har vi i alla fall. Åldersvariationen var ganska stor. Och det är också intressant att pröva då på alla. För det är i regel de teknikintresserade, ni som sitter här då, som testar. Men det är ju en ganska fel bild av det hela. Det blir en helt felaktig bild. Vi hade en äldsta, var 76 år. Och han tyckte det här var jättekul, liksom, att pröva något nytt. Att man verkligen satsade på någonting. Sen fick vi hjälpa honom lite med fjärrkontroll och annat. Men det är väldigt angenämt att ha en stor bredd på. Sen var det också gratis det testet, och det innebär att då icke-intresserade var med. Så att det kan ge en lite fel eller skev bild också, för att man får med även de som bara tycker att gratis är gott liksom, och jag tar vad som helst bara det är gratis. Och då kanske man inte får med liksom rätt engagemang i tv-tjänsten. Men vad man vet i alla fall är ju att alla har ju tv från början, så att alla känner ju till den biten. Sen var de, hur den tvn kommer dit liksom, det struntar de i. 25 kanaler satte vi upp från början med Kanal Digital, eller ställde de upp med rätt sagt, och då var det ungefär 130-150 megabit per sekund in i stadsnätet som vi skulle se till att det kom till rätt plats. Vad blev det för resultat av det här? Har ni själva varit med i någon sån här test förresten? Finns det någon som har varit med i något sånt IPTV-test eller bredbandstv? Är det någon som har Telias bredbandstv hemma? ADSL? Det är det inte än. Nej. Ja, 100 hyresgäster av 134 hämtade ut sin box. Resten fick förmodligen inte informationen, eller var bara allmänt anti till allting. Det finns också sådana. 60 stycken var aktiva kontinuerligt under projektet, alltså tittade på bredbandsteven. Man kan ju tillägga också att samtidigt som de testade bredbandsteven här, så hade de Comhems kabel-tv-utbud då. Så att de var liksom inte tvingade att köra där hela tiden. Det angenäma med IPTV eller bredbandstv, det är ju att man kan också ha koll på vem som är aktiv och vem som bara har stängt av sin box och så. För det är ganska trevligt att ha den kollen. Kanske inte alla tycker, men kanske inte de själva. Samtidigt så tecknade också 31 hyresgäster internetabonnemang. Alltså de hade tillgång till ett bredbandsabonnemang samtidigt då, till internet. Och just då fanns det bara två leverantörer, Vattenfall och Tiscali. Tiscali finns inte längre ens. Och då har man då 10 megabit över internet samtidigt som man kör då bredbandstv. Så den sammanlagda lasten ligger då runt en 15 megabit ut per kund. Vi hade lite små problem med frysningar och kanalbortfall. Och alltså det är ju en jätterisk egentligen att ge sig in och leverera tv på en ny teknik. När tvn alltid har fungerat klockrent innan. Det är ganska svårt. Och det är väl lite det som jag tror också med IP-telefonin. Varför det inte går snabbare egentligen. Det är väl kanske just det att det har ju fungerat så bra hittills. Så det kanske bara kan bli sämre. Så man vågar inte riktigt ge sig in i det. Däremot måste vi ge oss in i det. Stora problem med de första setup-boxarna. Och som nu börjar utbyta då. Och problemet kanske inte bara är tekniknivå, utan problemet för många kanske är att de måste ha en box. Det är inte helt lätt att förklara det. Varför helt plötsligt måste ha en box. Och i den digitala världen som inte alla har kommit in i, så måste man alltid starta om alla grejer. Kommer vi snart få göra med alla bilar också. Det var ganska svårt med informationen till hyresgästerna. Det räcker liksom inte att säga att nu har ni möjlighet att gå in i ett projekt här och testa bredbandstv. Det räcker inte alls. Det räcker inte att göra ett utskick, för det når bara hälften ungefär. Folk hinner flytta under tiden och flytta in, så att vi når inte dem heller. Sätt att informera på är ganska svårt. Det finns ett stort informationsproblem i samhället. Det kommer så mycket information. Så det är svårt att informera. Vi gjorde en enkätundersökning efter 4 månader också, och det var väldigt varierande svar på jag har ju ganska självklart i sig, på några frågor. Men vissa hade väldigt entydiga svar, och då tänkte jag redovisa en liten slutsats från det då. Och undersökningen var inte massiv då, utan det är bara 43 stycken enkätsvar. Slutsats vi har gjort är ju då att testpiloterna, eller de här som fick erbjudandet, uppskattar ju verkligen att vi satsar på att få in nya tjänster i stadsnätet. Eller generellt att jag tror att alla som bor någonstans vill ha fler tjänster. Kanske de inte vet vilka tjänster de vill ha, men de vill gärna pröva. Och i Norden är vi ganska, eller Skandinavier tror jag är ganska bra på att vilja testa ny teknik. Jag har sett någon sån undersökning att vi är ganska villiga att pröva nya saker, till skillnad från då England och Italien som ligger långt ner på den listan. Kvaliteten måste bli bättre, var en slutsats. Kanalutbudet var också en central fråga. Oavsett hur bra det fungerade och vilka filmkanaler man hade, så var man kanske missnöjd. Och det var kanske var för att man saknade en kanal som man ville ha. Så att kanalutbudet är väldigt centralt. Och sen tekniken bakom är kanske inte lika intressant för dem. Ändra beteende och vanor var jag inne på lite också. Helt plötsligt har man en box. Innan hade man bara ett hål i väggen när man kopplade in sin tv. Nu ska man box, och man ska också ha ström till den boxen. I gamla hus så finns det inte särskilt mycket eluttag. Det blir mycket sladdar i huset. Och det här att börja använda då boxen, och man har helt plötsligt fler fjärrkontroller, det kan vara en ganska ny grej. Många förstår också skillnaden mellan kabel-tv faktiskt, och varför man måste ha en box. Och det var ju en ganska trevlig slutsats, om än lite förvånad faktiskt. Bruksanvisning var, tyckte de var bra också faktiskt då. Och de som köpte internetaccess är mest positiva till bredbands-tv också. De är också positiva till allt i hela projektet. Och det visar ju det, att bekräftar det här vi trodde innan då, att vissa personer är ju teknikmogna och vill pröva nya saker, och vissa är det inte. När vi tänkte de här triple play då, telefoni, tv och internet, så tänkte vi lite att ja, men vi kanske kan nå en ny målgrupp här och leverera internet till den skaran där som surfar mycket. Telefoni har ju alla. Kanske vi kan nå en helt ny målgrupp, äldre som vill sänka sina kostnader helt enkelt med IP-telefoni. Bredbands-tv, alla har ju tv. Kanske vi når ytterligare en målgrupp där. Men det visar sig då tyvärr att det är nästan samma folk som köper alla tjänsterna. Så att antingen köper de ingenting, eller också köper de alla tre tjänsterna på en gång. Ganska intressant. De flesta vill ha tillgång till det i framtiden också. 60% av de här vill också hyra film i bredbands-tv. Och där ser man då att jag håller inte riktigt med vad Tanja sa innan, om ursäkta att jag säger så, men du sa att det var ett nytt sätt att distribuera tv. Och jag tror inte att det är bara ett nytt sätt att distribuera tv, utan jag tror det är en helt ny plattform att leverera fler tjänster, alltså inte bara tv-utbud, utan filmkanalerna eller filmtjänsterna tror jag är en central fråga i just IPTV-satsningar. Att man kan leverera bra filmutbud. Kanske inte är så här kanonfilmutbud i dagsläget, men det kommer säkert bli. Man kan göra fler saker över bredbandsteven också. Man kan ju faktiskt surfa och sånt, även om det är jäkligt bökigt. Så jag tror inte att det bara är ett nytt sätt att distribuera tv. Jag tror det är en helt ny nöjeskanal helt enkelt. Ja, de här är också roliga. Se ifall någon hajar till här som har sett dem innan. Lite kommentarer, vi bad ju om kommentarer också från alla. Jag menar, man får ju skylla sig själv när man frågar den här gruppen då, vad tyckte ni? Och här är lite av kommentarerna. Hämta boxen för jag är inte intresserad, så än. Har man också nått en människa som inte alls vill ha någonting av detta i framtiden heller. Kan bli intressant med bredbands-tv om kvaliteten blir bättre, skrev en. Och tycker jag är en positiv kommentar. Jag ser att jag har värvat lite positiva och negativa kommentarer då. I och med att jag inte säljer någonting här, så kan jag kosta på med detta. Man får väldigt uppriktiga kommentarer. En del nästan mordhotar en också, för att man inte hämtar boxen i tid då. Kul att vara med i testet. Det var nog ganska talande för många att de tyckte om satsningen då, att vi gjorde någonting. Ja. Boxen har lustiga beteende. Och det kan man väl säga. Ja, det här var också det här var också roligt. Man kan ju undra då vilket tillfälle då, ifall det var väldigt sent på fredag kvällen då, eller någonting. Eller om det var en fotbollsmatch till exempel. så är det ju också att när det är som minst lämpligt, då kommer ju strulen liksom, det vet vi ju. Störningar, vad hade vi i början liksom? Nu har vi inga störningar längre, men ljudet och bilden var bättre än vanlig tv, sa en del, och det är ganska positivt. Då har vi nått en ny dimension här, att kunna höja kvaliteten på det befintliga, kanske det som vi inte lyckas med telefonin. Och det här visar lite då att själv är man ju så insatt i det här, man tycker det är så roligt och allting liksom, men han som har gjort detta, han är kanske mer insatt i något helt annat, och då har han testat kanske en gång då, så fick han inte riktigt igång det, kanske var fel på boxen förmodligen, och de ringer inte och felanmäler. Det har vi också ett stort problem, för de bara accepterar liksom, nej det var skit, så bara kastar man ner det istället för att ringa och säga till att det är fel. Det är på något sätt ja. Hur blev det idag då? Hur mycket tid har fem personer kvar eller nej? Hur blev det då, nu då? Ja, kunderna erbjuds fortsätta då efter projektet var slut. Och med boxbyte då från... oj, där satte jag ut namnen också. Det kanske inte var bra. Hoppas det inte är någon från IT här. 20% av de som ingick i projektet då köper faktiskt fortsatta tjänsten då. Bredbands-TV från Kanal Digital. Och det tyckte jag ändå var ganska hög siffra. Jag frågade samma sak i Norge. Jag höll ett förlag. Hur stor procent tror ni fortsatte? Och sa de 100%. Och då skulle man inte fråga det. Men 20% tyckte jag var ganska bra ändå, för att vilja fortsätta då, även när det varit lite struligt i början. 27% av dem som fick en nätverksuttag till stadsnätet då i detta projektet köper internetaccess från någon av de fem internetoperatörer. Och idag finns det då en konkurrent till Kanal Digital också i nätet, och de heter Fast TV, och de levererar båda kommersiella bredbands-tv-tjänster idag då, så att det man tror idag kanske att tekniken är som sätter begränsningar, det som inte fungerar, det är inte alls det handlar om, utan tekniken fungerar. Det handlar mest om att övertyga alla med försäljning helt enkelt. Försäljning och marknadsföring är någonting som ingen av aktörerna satsar så mycket på än så länge. Ja, det var man valde för inte ett, det är inte så intressant. Kommentar till det. Ja, förvånansvärt många som fortsätter då, trots att pris och ibland det brister kvaliteten. Kanske att jag var pessimistisk, jag vet inte. Anslutningsgraden till internet var ganska låg i det här området, vilket jag tyckte var märkligt. Vi ligger i ett snitt på 50% anslutningsgrad till internetoperatörerna. Och här var det bara 27%, och jag har inte riktigt förstått varför. Kan ju vara att vi förlorade ryktet i början, jag vet inte. Bredbands TV i stort dock har varit ganska svårsålt, och handlade mycket om en informationsfråga, att förklara vad det är för någonting då, och kunna sälja det helt enkelt. Gäller det som inte är med i projektet, så är det också, för Kanal Digital hade det ganska lätt för att fortsätta då, men de hade ju arbetat in det under lång tid. Stort värde är att hyresgästerna har valfrihet, det tror vi. Och detta är också anledningen till att en allmännyttigt bostadsbolag vill satsa på bredbands-tv. Det är just att hyresgästerna ska kunna få välja mer hemma vad de vill titta på. Man vill inte tvinga på dem en slags morgontidning. Det gör man ju inte idag egentligen, så att alla måste läsa Dagens Nyheter eller VFASA Expressen. Utan man säger ju att man får välja tidning. Och varför ska man inte få välja sin tv-operatör också? Man kan kanske ha ett basutbud på kabel-tv-operatören, men sen kan man alltid välja filmkanal och video on demand vid sidan om. Att valfriheten är i centrum, det är det jag tror kommer debatteras ganska mycket nu framöver. De som inte har den. Ja, och om ni inte vill mejla så kan ni gärna ställa en fråga nu då. Nej, jag håller helt med. Och i början nu här så ser vi ju att programutbuden då ser ju ganska snarlika ut mot parabolutbuden, satellitutbud, kabel-tv-utbuden. Men möjligheterna är mycket större att göra variationer i framtiden. Och jag tror ju om kunderna får bestämma i framtiden, vilket de förmodligen gör då, så tror jag att man kommer att se ett större behov av att välja vissa kanaler, eller kanske även i förlängning vissa program, när man klurar ut lite rättighetssaker och sånt. Det finns ju ganska mycket regler och rättighetslagar i den här branschen som inte finns i internetbranschen, som är kanske lite smidigare. Så jag skulle också gärna vilja kunna plocka vissa program då och sånt där. Jag tror man har ju redan börjat göra det på internet, men det får man inte göra än så länge just i tv-branschen.
Okej, tack Didrik. Ja. Jag tror vi måste bryta där.
Ja. Vi kanske kan spara den till slutet då.
Och vi får alltså möjlighet till fler frågor efter Magnus tal här.
Okej, tack ska ni ha. Det här var ju det första pilottestet vi gjorde i Bredmans TV. Det startade ett år sedan. Och sedan dess har vi rullat ut i massa olika nät och gjort nya piloter. Men nu är vi lite grann i en fas där vi säger att piloter, det ska vi inte hålla på med. Nu ska vi kommersialisera det här. Nu ska vi rulla ut tjänsten. Och jag brukar säga det, att det finns troligtvis mer piloter i IPTV än vad det finns piloter på SAS. Jag vet inte om det är riktigt sant, men piloter har ett värde, och det hade ett värde som vi gjorde här. Men vi är, som jag kommer beskriva, i en fas där vi ska kommersialisera tjänsten. Vi ska rulla ut IPTV. Och vi hade lite frågor kring utbud och valfrihet och sådär. Vi kanske kan ta det under, jag har väl kommer nämna det lite grann här. Det där är en väldigt intressant diskussion som inte är helt enkel att hantera heller. Okej, jag heter Magnus Linde, kommer från Kanal Digital, där jag har jobbat sedan i maj i år. Innan det så jobbade jag på ett konsultföretag som heter Digiscope, där vi också gjorde, där vi som drog igång det här projektet på Kanal Digital. Vi gjorde en affärsplan och sen under ett års tid drev vi igenom projektet. Tack. Och sen har jag blivit kvar där för jag tycker det här är så otroligt roligt. Och jag har även en bakgrund sen 95 inom tv-världen. Så att jag började på Terracom då och var med och byggde upp marknätet. Och innan det så jobbade jag på Ericsson med dåtidens bredbandsnät, som var uppbyggda på en helt annan teknik och prissatta på ett helt annat sätt. Så det känns lite grann som att nu konvergerar de här två olika teknologierna. Och det är kul att få vara med i det racet. Vad är då Kanal Digital? Ja, vi har en ganska enkel affärsidé, och det är att paketera och leverera det bästa innehållet till tv-tittarna. Ingenting om vilken distributionsform, utan vi ska finnas där kunderna vill konsumera tv. Traditionellt så är vi ju stora på satellitmarknaden, och tittar man då på hela Norden så ser man att vi levererar ungefär till 3 miljoner hushåll. Där självklart då satellit eller DTH är den största, men vi är ganska stora på kabel, framförallt i Norge, och vi är stora på agentnät i framförallt Danmark. Där säljer vi styckvisa kanaler till kabelbolag. Vi har även driver Kanal Plus tjänster i marknätet i Finland, och vi har dragit igång bredbandstv i Sverige, där vi har under 10 000 kunder, utan att gå in på några detaljer. Varför har vi då valt att satsa på bredbandstv? Det finns ett antal olika skäl till det. Investeringar. Vi har sett att när många andra slutade investera 99-2000, så fortsätter man ute i stadsnäten och ute i kommunerna att investera ganska mycket i infrastruktur. Och det har gjort att vi har fått en tillgänglighet och en kvalitet som vi som tv-leverantör kan acceptera. Vi har en marknadsaspekt här. Vi äger inga nät. Vi är bundna till att någon annan kan leverera över sina nät, våra tjänster. Och det kan vi ju inte göra direkt över ADSL-näten, för där sitter en internetoperatör och som en gatekeeper. Men där har de öppna stadsnäten då möjliggjort att vi kan komma in och sälja en tjänst, en single play om man så vill kalla det. Och det gör det att vi kan komma ut på den här marknaden. Vi ser ett teknikskifte, och det är också därför vi vill vara ganska tidig på marknaden. Jag brukar säga det att om 10 år finns inga kabel-tv-nät kvar, då alla uppgraderar till LAN-lösningar. Det är ingen som tror på mig, men jag brukar säga, om man säger det tillräckligt många gånger så blir det sanning. Men det vi ser däremot, det är att många fastighetsägare och BRF, de byter ut sin infrastruktur. Just nu så kör de kanske parallellt både ett kabelnät och ett LAN-nät. Men de kommer förr eller senare att välja ett av de näten, och det är ganska uppenbart vilket man använder. Vi kanske ser ett paradigmskifte här också. Det vill säga att när internet får uppgraderade multicast-egenskaper, så kanske det är via internet vi levererar tv, inte via stadsnäten eller nätägaren, utan direkt via internet. Och då öppnar sig ju ohyggligt många möjligheter för alla som levererar tjänster, och där vill vi ha en position. Det kommer ju bli väldigt spännande vilka delar av värdekedjan här kommer att leva kvar i en sån
i en sån roll. Vi som paketerare tror att vi kan ha en roll där. Det återstår att se, men det, och vi är inte riktigt där. Vi kan inte leverera högkvalitativ TV över internet i dagsläget. Det går över IP, men inte över internet. Om alla förstår den skillnaden bara. Vi gjorde en analys också som sa det att vi tror att 2010 så har vi en marknadspotential på bredbands-TV på ungefär 2,3 miljoner hushåll. Och det är då kan man mäta egentligen hur många som har en högkvalitativ ADSL-tjänst. De lägre kurvorna här, det är Statsnät, Bredbandsbolaget och andra som har LAN-lösningar. Och där har vi ju självklart de bästa möjligheterna. Men även ADSL medger IPTV, vilket vi ser från Telia inte minst. Vad har vi för utbud idag? Det här kanske är lite spännande. Vi har en ganska transparent utbud idag. Det ser ut ungefär som det gör i satellit. Är det någon som har kanal digital över satellit här? Ja, det är några. Där har vi ett stort basutbud som vi kallar familjepaketet med 30-tal kanaler. Kostar 109 kronor i månaden. Till det kan man köpa Kanal Plus. 5, 6, 7 kanaler. De lägger till nya kanaler hela tiden. Till det så har vi även då säsongskortet som är ganska populär, där vi visar fotbollsmatcher, hockeymatcher från elitserien och allsvenskan. Det som är nytt, det är att vi har 3 stycken on-demand-baserade tjänster. Och det är 2 stycken från Kanal Plus. Den ena heter Seymour On Demand, som är deras actionfilmer och sport som ligger där. Så de är lite nischade åt ett håll. Vi har Seymour à la carte, som är en tilläggstjänst till Kanal Plus, där man får en fast abonnemangskostnad på 39 kronor i månaden, får tillgång till egentligen hela det utbudet som går på kanalerna. Så istället för att då vänta till 20.00 eller 22.00 för att se filmen, så kan du se den faktiskt när du vill. Den är en väldigt uppskattad tjänst som jag tror mycket på, att vi kommer få abonnemangsbaserade tjänster. Sen har vi även en tjänst som heter Film to Home, som är Bonver, ett svenskt bolag som levererar innehåll till oss, som består av stora svenska filmer och Hollywoodfilmer. Så det är lite grann videobutiken. Det är vad vi har i dagsläget. Och det, förutom de här on-demand-baserade tjänsterna, så känns det kanske inte så där nyskapande. Men det är någonstans man måste börja. Det vi ser framöver här, det är att inom kort tid så ser vi det att interaktiviteten ger oss massa möjligheter, och spel i en sån tjänst, man måste ha enkla spel, tidsfördriv, det ger plattformen ett litet större värde. Karaoke är också en väldigt spännande tjänst som faktiskt är otroligt populär, för de som kan sjunga i alla fall. Vi samarbetar även med TV-kanalerna för att kunna tillhandahålla deras program, och i första hand då kanske nyheterna och sporten, där de har egna rättigheter, kan vi då erbjuda i princip när som helst på dygnet som en on-demand-tjänst. Så att när den väl har gått på deras kanal, då kan man gå in när som helst och titta på senaste nyhetssändningen. Vi tittar även på såna här nät-PVR, det vill säga att ha en hårddisk fast inte i din box utan har den i nätet. Så istället för att alla har en egen hårddisk, så samlar vi upp det i nätet och man spelar in på en central hårddisk istället. Har fungerat väldigt bra i Italien, populär tjänst. Huruvida det blir i nätet eller i den egna set-up-boxen, det får vi se var vi landar någonstans. Flexiblare paketering. Självklart så finns det en kraft att säga det att jag vill kunna välja mer fritt vilka kanaler jag ska ha. Jag vill inte betala 189 kronor i månaden för att få 50 kanaler. Jag tittar inte på 80% av de kanalerna. Utan att hitta andra typer av paketering. Men det är inte helt enkelt att göra det. Och det beror oftast på rättigheter. Alla vi som säljer rättigheter har ju kopplat det till en produkt. Så att de här kanalerna, de förutsätter att de ligger i ett visst paket. Så att det kräver en runda med alla tv-kanaler som oftast inte är svenska utan internationella. Och kanske inte bryr sig så mycket om den svenska marknaden. Men den processen håller vi på med. Så att jag tror att inom kort så kommer vi få se betydligt mindre instegspaketeringar, betydligt mer nischade. Däremot en ren à la carte, att jag får välja kanaler, är vi, ja, det kanske är den vägen vi ska gå. Men vi tror, och det är marknadens bedömning, att får man en fullständigt sån flexibel paketering, så kommer vi ha så här många kanaler i Sverige. Därför det blir för dyrt att distribuera och ha rättigheterna för de andra. Så att allt för flexibel kan bli en utarmning samtidigt. Så det återstår att se. Men att vi går mot det hållet, det är helt, helt klart. Nej, ska vi se. Hur distribuerar vi då? Jo, vi har en central huvudcentral. Vi har ett nät som vi distribuerar över hela landet. Vi ansluter till stadsnäten. Kunderna hämtar via multicast-trafik eller multicast-teknologin som Tanja beskrev och får TV:n hem till sig. Ett otroligt kvalitativt sätt och effektivt sätt att distribuera TV till många användare. De som kommer från Norrland kanske tycker att den här bilden är lite diskriminerande, men vi finns faktiskt i Norrland också. Men i princip så har vi en ring som går runt. Förlåt? Ja, det är svårt i Norrland. Där kämpar vi hårt. Tvärtom så finns det ett väldigt stort intresse i Norrland för den här typen av tjänster. Det känns som att man har en vilja, men vi har svårt att få distributionen. Det blir väldigt dyrt. Så att vi har i första fokus södra Sverige, där vi har en ring där vi ansluter då stadsnäten. Men vi har även distribution upp till i dagsläget Skellefteå och kommer på till Piteå, ut med kusten och sen även i inlandet runt Härnösand och det området. Jag vet inte vad det heter, Medelpad, Hälsingland. Så där har vi, så vi börjar få till en ganska bra distribution här. Och i dagsläget så finns vi då i ett 20-tal stadsnät där vi har distribution. Vi har inte kommersiella kunder i alla de näten, men vi har piloter och vi har signal och vi kan leverera tjänster. Och det är längst upp i norr så har vi Skycom och Uminet, och längst ner i söder så har vi Helsingborg och Öresundskraft, och sen har vi alla de stadsnäten emellan. Och det gör det att vi har ungefär en potential på 100 000 hushåll som vi kan adressera, vilket är en ganska stor rymd. Och så får vi se om vi får en 20% i konverteringsgrad eller om vi får en 5% eller vad det nu kan bli. Vi hoppas nog mer på 20%. Okej, jag tänkte beskriva lite grann vilka utmaningar man står inför när man gör det här. Det kanske är lite grann det som Didrik sa. Vi får se om jag adderar någonting nytt till det. Det vi ser som kommer från tv-branschen är ju det att man inte alltid är tv-medveten. Internet har ju under många år varit best effort. Det är bättre att paketen kommer fram. Det spelar inte så stor roll när de kommer fram. Det fungerar inte i vår världsbild. Man har också inom internet alltid möjligheter att sända paket igen. Ett paket som vi har tappat bort, det är borttappat paket, det kan vi aldrig återskapa, och det märks omedelbart i bilden. Vi har haft mycket sett i tidiga faser att textning och ljudformat, det finns en uppsjö sådana på internet också, framförallt mot PC-världen. Här är vi mycket mer, här har vi mycket större, vi är mycket mer konservativa vilka format vi accepterar, och det kanske inte hela tiden har stött. Och vi har också sett att det finns då utrustningsleverantörer som inte riktigt hanterar multicast på ett sätt som är acceptabelt. Och det här är ett exempel på det. Vi har gjort en mätning i ett nät, och grönt, det signalerar att allting står rätt till. Det här är det finns absolut inga fel. Blått så är det ett litet fel, och gult så är det ett märkbart fel. Det är någonting som kunden ser. Och här har vi då kört det genom en av de största leverantörer vi har på branschen. Och det genererar då ungefär var tionde minut ett synbart fel för kunden. Och det här kan ta ett halvår för oss ungefär, att, eller för det stadsnätet eller för den nätägaren att verkligen hantera. Jag ska inte säga vem leverantören är. Och det är säkert, de är säkert i nästa fas bättre än alla andra. Det brukar vara så. Men det finns, uppenbara problem som man inte riktigt känner till innan man går in i det här. Men det är ju så, bredbands-tv, det kräver en hög bandbredd. Och det kräver en hög bandbredd oavsett hur många kunder du har. Sen skalar det väldigt bra. När du får många kunder så är det inte nödvändigtvis så att du behöver en högre bandbredd. Men du behöver mycket kapacitet. Vi kommer inom kort att i vårt stamnät leverera 700 megabit per sekund. Ungefär 80 kanaler. Det är vad vi kommer kunna leverera. Sen kanske vi inte har det i alla nät, för det kanske man inte kan hantera. Men det är vår ambition att ligga på 80-90 kanaler. Alla de stora svenska kanalerna, alla de stora internationella och framförallt ganska många hemlandskanaler. Vilket det finns ett stort intresse för det runt om i landet. Tillgänglighet har vi pratat om tidigare. Det är klart att vi kräver en väldigt hög tillgänglighet och vi kräver en hög kvalitet på signalerna. Och det här får inte kosta mer än vad det kostar att leverera via satellit eller via kabel. En ny kund i satellit kostar ju några kronor i anslutningskostnader. Kabelnäten har funnits där i många år och kostar egentligen i avskrivna. Då får inte den här infrastrukturen kosta så mycket mer. Det måste vara ganska prisneutralt. För vi har samma kostnader gentemot rättighetsinnehavarna. Så det är en utmaning. En annan är till exempel video on demand som ställer lite nya krav på oss som operatörer på våra affärssystem. Vi ska kunna sälja styckvisa istället för bara abonnemang. Vi måste hantera en ohygglig massa innehåll. Förut har det varit 30, 40, 50 kanaler. Nu måste vi hantera tusentals filmer kanske. Det är en utmaning. Marknadsföring pratade vi Didrig om här också. Vi måste kontinuerligt lära branschen, lära konsumenterna där ute vad där är bredbands-tv, vad innebär det? Det är egentligen bara ett nytt sätt att distribuera tv med många nya möjligheter. Men det är inte någonting annat konstigt. Det är inte tv till din dator. Det är tv till din tv. Så det är lite av de utmaningar som det ställer. Och sen självklart distribution. Video on demand kräver att man har en unik signal till varje kund. Och det ställer också vissa krav då på näten och kapacitet. Men däremot så har vi många andra möjligheter som vi från tv-branschen tycker är intressanta. För i vanliga fall så slänger vi iväg tv-kanalerna och sen fångas de upp i andra änden utan att vi riktigt vet vad som händer. Det är ju broadcast. Här har vi ju helt unika möjligheter till övervakning. Och övervakning är inte att vi ska inte övervaka vad de tittar på, utan vi ska kunna se vilken kvalitet de har och hur deras tjänst fungerar. Det är en för mig då som tekniker är det en unik egenskap här som vi kommer att exploatera mycket för att kunna säkra kvaliteten i alla led. Vi har tjänstutveckling. Vi pratar video on demand. Det finns massa tjänster som vi tittar på och diskuterar som kommer att kunna medföras med hjälp av den här nya tekniken. Vi har också en helt unik möjlighet att faktiskt kunna kommunicera med kunden direkt och inte bara via telefon. För att TV:n blir ju en kommunikationsplattform också där vi kan nå dem och föra en dialog. Så det är sånt som vi tycker är väldigt spännande att jobba med. Jag tänkte sluta med en slide som är de frågor som vi har fått in till kundtjänst. Vi har mindre än 10 000 kunder och vi har varit kommersiella i cirka 4 månader. Så att vi kan ju börja samla upp här. Vad är det för någonting som kunderna frågar efter? Vilka problem har de? Och då nummer ett. De här är alltså rangordnade i antalet frågor till kundtjänst. Den första är, kan jag beställa bredbands-tv? Ja, vi är på rätt spår. Det är ju kul. Det är ju så att bara för att du bor det kanske är så att stadsnätet har marknadsfört tv. Men det är många som inte vet om de sitter i ett stadsnät eller inte. Är jag ansluten till det här? Och då ringer de till oss. Det är också en utmaning för oss att verkligen ha adresslistor och se att de kan beställa eller inte. Men det är nummer ett. Utbudet är självklart en stor fråga. Många frågar efter kanaler som vi inte har. Många frågar efter en annan paketering. Nummer tre, när kommer grejerna? Logistik hade vi. Det gäller att få ut boxar och konfigurera upp näten i tid. Först som nummer fyra kommer felanmälningar. Det vill säga att kunden har några problem. Och det, innan jag såg den här så trodde jag inte riktigt på det. Då trodde jag att felanmälningar skulle komma betydligt högre. Men det kommer som nummer fyra. Och där är de vanligaste felen oftast en miss kanske i kommunikationen. Att kunden inte har fått den uppkopplingen från stadsnäten. Eller att vi har missat i vår ände att inte lägga in de produkter som man abonnerar på. Det är ganska lite fel som gäller kvaliteten. Befintliga. Ja. Ja. Precis. Ja, fast jag tror att 2:an och 3:an är ju befintliga kunder. I alla fall 3:an. När kommer grejerna? Alltså de har gjort en beställning. Nej. Det är riktigt svårt att börja felanmäla. Det kan vara en riktig analys. Andra frågor som vi får som är väldigt intressant, det är det här TV i flera rum. Det har ni säkert hört. Det är en debatt, en digital TV-debatt generellt sett. Du måste ha en box till varje TV. Och ska du ha en box till varje TV så kommer rättighetsinnehavarna in och säger, ja, då vill vi ha betalt för varje box du levererar vår kanal till. Och nu gör de flesta operatörer leverera någonting man kallar för multiabonnemang. Men det blir till en tilläggskostnad. Vi försöker snarare jobba så att säga att det här tekniken gör att vi verkligen kan säkerställa att kunden inte tar sitt kort och går in till grannen och tittar på det här. Vi ser ju faktiskt till vem vi levererar på grund av att det är en sån teknologi. Vi har lite frågor kring installationshjälp. Och det är lite synd. Och jag tror att det är framförallt installationshjälp att kanske sitter uttaget på fel ställe. Det sitter inte vid TV:n och de behöver dra en sladd genom lägenheten eller genom huset. Och där, det är en av de utmaningar vi har tillsammans med stadsnäten, att kunna lösa den här infrastrukturen i hemmet. Det ser jag som en av våra stora utmaningar för Triple Play framöver. Vi har lite Dolby digital problem, inga konstigheter. HDTV, kommer det på bredbandstv? Ja, vi tror att att vi kommer kunna leverera HDTV till kvartal 2 under nästa år. Och då kommer vi göra det baserat på MPEG-4. Här uppe visar vi HDTV, både vi och Acreo gör det. Men det är på MPEG-2. Jag tror inte riktigt att det är den teknologin vi ska gå på, utan vi ska avvakta tills det kommer mottagare som är kommersiellt gångbara på MPEG-4. Då kommer vi att börja leverera sådana tjänster. Och slutligen så då får vi mycket frågor kring video on demand. Fråga efter filmer och hur det går till att beställa sådana saker. Så sammanfattningsvis kan vi säga att vi har nu hållit på med det här i ungefär ett år. Vi har varit i kommersiell drift i 4 månader. Och det är nu vi kommer dra igång det stora kvarnhjulet. Ut och marknadsföra, ut och sälja, ut så brett som möjligt. Vi säger det att det finns inga pilotnät längre. Det här är en kommersiell produkt som ska säljas till kunderna. Näten finns där, produkten finns. Och vi har ett ganska stort förtroende för att det här kommer bli nästa generations kabel-tv-plattform. Tack. Frågor? Alltså, det tar ungefär en till en och en halv sekund. Men det skiljer sig inte speciellt mycket åt. Alltså du har ju de digitala plattformarna. Om du har en box hemma och tittar på tv digitalt, så tar det här ungefär lika lång tid. Det är inte avsevärt mycket längre. Det rör sig om kanske 10% längre.
Jag vill säga att det är snabbare än satellit faktiskt. Jag har ju satellit hemma och bredbandsteven är snabbare än parabolabonnemangen.
Så att SAP-tider upplever inte jag som något problem. Det är långsammare än analog, men det är ju en kommer vi inte ha några kvar snart. Alltså vi har ju en tjänst som vi levererar via satellit. Det är ju Canal Plus, C-more, HD. Den tror jag att vi kan få ut ganska snabbt. Men det där är ett rättighetsträsk. De är livrädda för att börja leverera HD-TV-material, att det ska bli på samma sätt som alla andra filmer, det vill säga allmänt tillgängligt. Det är otroligt hårda restriktioner på kryptering och säkerheten i nätet. Så där har vi en hemläxa att göra, alla i hela branschen. Men ja, absolut, jag tror att det kommer, men det kommer ta lite tid. Tekniken kommer vara där först och sen kommer vi få innehållet. Nej, det är inte det. Jag tror att vi har samma. Det är lite grann att jo, vi har ett IPTV-nät i Sverige som ska, vi har 10 000 kunder här. Kan vi få tillgång till ert innehåll? Alltså, det kommer inte upp på deras agenda. Det är snarare det. Alltså, alla vi här måste förhandla med dem. Vi har samma teknik och samma möjligheter som de har. Men vi ligger inte först i kön. Alltså Sverige, Norden ligger inte först när man ska knacka på dörren och förhandla rättigheter. Det är det jag tror.
Frågan är alltså, kan man använda en gemensam set-top-box mellan olika leverantörer eller måste man köpa dem från varje?
Vi gör ju det där. Det finns en grupp som heter Nordic som har gjort det för alla andra digitala tv-plattformar. De har även tagit fram en för bredbands-tv. Men, och där är ju vi med, Kanal Digital. Vi sitter ju med i den gruppen. Men det finns ingen generell för bredbands IPTV. Det finns ingen sån forum. Det finns stadsnätsföreningen där det sitter ett antal stadsnät och diskuterar de här frågeställningarna. Men där är inte vi aktiva deltagare. Nej, jag tycker inte att det är ett stort problem. Alltså, när vi säljer vår produkt, då kommer ju set-up-boxen med. För det är vårt sätt att kunna garantera kvalitet och säkerhet. Men det är ingenting som det ingår ju i själva abonnemanget. Men det är intressant den dagen man vill kunna leverera till eller kunna gå ner till radiohandlaren och köpa sin box. Då måste vi ha en gemensam standard för det. Men det finns ingen sån grupp idag.
Frågan är alltså om marksänd digital tv har påverkat IPTV-utrullningen.
Nej, den underlättar, anser jag. Den sätter digital tv på liksom, på marknaden, eller sätter den i folks medvetande. Så det underlättar ju vår kommunikation. Och det sätter ett fokus på att du kommer behöva en box. Det är framtidens tv. För att titta på tv behöver en box. Det underlättar ju vår kommunikation. Sen är det ju kanske så att det är 400-500 000 hushåll som bara har analog tv via marknätet. Så det är en begränsad grupp som påverkas. Och de kunder som vi adresserar via stadsnäten har ju oftast kabel-tv som ju egentligen inte påverkas av den analoga släckningen. Men det kommer upp, diskussionen kommer upp till ytan. Det är bra. En tv-skärm, de nya moderna tv-skärmarna har en livslängd på kanske 10 år och kostar 15 000. En box kostar 1 000 kronor och har en livslängd på kanske 2 år. Jag skulle inte vilja bygga in produkten med en sån livslängd i en annan produkt.
Frågan är alltså, är det billigare att använda IP-nätet än traditionell tv-teknik för distribution?
Nej, det är inte billigare. Eller man kan säga så här, om du ska skicka upp en satellit, om du idag inte har några kunder ska skicka upp en satellit för att distribuera satellit-tv, då är det betydligt billigare. Men har du satellit med kapacitet och ett par miljoner, så varje ny kund är ju väldigt billig där på den plattformen. Men det ska vara kostnadsneutralt för att i en framtid bli billigare eftersom du samordnar en massa tjänster. Men det finns, jag ser det som två drivkrafter. Det ena är ju att vi ser teknik, som jag nämnde tidigare, att vi ser teknikskifte. Det vill säga fastighetsägarna byter alltså koax-infrastrukturen, kabeln, till en LAN-lösning. Det är den ena drivkraften. Då måste vi kunna leverera där. Och den andra är förstås alla nya tjänster. Video on demand, NetPVR. Jag kan inte nämna alla, de kommer säkert här i framtid.
Okej, tiden börjar rinna ut för oss här, om jag ser rätt. Så att jag tackar Magnus, Tanja och Didrik för de här framförandet, och tack alla för visat intresse. Thank you.